If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till andra säsongen av
Häxor,
Häxor och kamrater.
Okej.
Nej.
Nej. Vi spelar alltså in på distans den här gången.
Och vi försöker, vi har googlat oss till hur vi gör det här på bästa sätt.
Ja, för att Alexandra, min poddpartner som ni känner vid det här laget, och då Stockholmsförrädare har flyttat till Göteborg. Berätta om ditt högförräderi.
Alltså jag har ingen aning om vad jag gör här eller varför jag har flyttat hit. Det är mycket oklart.
Well.
Men jag, här är jag nu. Alltså jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. För folk är typ så här, men vad ska du göra här? Har du fått något jobb? Typ. Jag bara, nej. Alltså jag är bara här.
Jag är här med min kropp. Den är här nu.
Räcker inte det? Nej, men jag tröttnade på Stockholm, dejtade en person här, fick för mig att det var en bra idé att bo här ett tag. Mm. Tycker väl i och för sig fortfarande att det är en bra idé, men jag är helt förvirrad.
Ja, jag förstår det. Du har åkt de små tågen. Berätta om
jag
de små tågen.
Jag har åkt lilla tåget. Ja, men jag har åkt många småtåg. Mm. Jag förstår inte. Alltså, jag tycker det är ologiskt att tåg åker åt olika håll för att komma till samma plats.
Ja, det är extremt ologiskt. Det håller jag helt med om.
Jag tänker mig att så här, det är typ som att du skulle kunna åka gröna både till Mörby och Fruängen samtidigt. Ja, man bara, nej det går inte för det är åt olika håll.
Det är på olika sidor av stan liksom. Men hallå, det här är ju första avsnittet av andra säsongen.
Ja, och det är så roligt.
Eller hur? Vi är alltså Häxor och kamrater 2.0 nu.
Ja, nu är vi visa våra tidigare erfarenheter och så vidare. Mm. Jag vet inte om vi är så visa, men...
Nej, först tänkte jag att du sa vita. Jag bara skrattar nervöst.
Rorin, vi är vita nu.
Nu är vi vita. Vi har tillgång till alla vita rum.
Ja,
nej, men det känns superroligt att vara här hemma och spela in andra säsongen. Vi har fått jättemycket positiv respons. Det är jättekul att folk hör av sig och är glada och uppskattar det.
Verkligen. Vi har fått recensioner på Facebook. Folk har klickat i 5 stjärnor.
Ja, det är våra toppfans.
Yep.
Också våra kompisar.
Vi ska, nej, det är faktiskt inte våra kompisar som har gjort
det.
Eller
är
det dina kompisar?
Nej, det är inte mina. Nej. Jag bara tänkte att det var dina.
Aha, nej, jag känner inte dem.
Ja, underbart.
Vi är riktiga fans.
Wow.
Vi ska ju prata om någonting särskilt idag. Någonting väldigt modernt.
Ja, berätta vad vi ska prata om.
Vi ska prata om influencers. Mm. Och du vet ju inte vad det är, nej, varje gång vi pratar om det.
Exakt, jag tänkte precis bara, Alexandra, kan inte du berätta för lyssnarna som inte vet vad det är?
Ja, men jag kan berätta vad en influencer är. Mm. Man kan säga att sociala medier influencer är en person som bygger ett personligt varumärke för att sen kunna påverka eller sälja produkter eller Ja, som tjänar pengar på sitt personliga varumärke, kan man säga. Mm.
Ja, men precis. Det är lite så jag har förstått det också. Men man blir liksom kontaktad av företag, eller hur, när man är en influencer. Och de liksom, man får förfrågningar om samarbeten och sådär.
Ja, eller ja, det finns ju många som har liksom stora eller ja, det är så oftast man tjänar pengar. Mm. Eller att man själv kontaktar ett företag och liksom, man är lite som en enmans PR-byrå liksom.
Mm. Just det, precis. För att jag tycker att, för det där är väl liksom kanske den ursprungliga definitionen av vad en influencer är. Sen känns det som att det begreppet har slängts runt så himla mycket på sistone, just i sociala medier framförallt då, och har kommit att betyda liksom allt ifrån det här nu som vi definierade precis nu, och, men också så här någon som bara typ tycker saker. Alltså det som tidigare kanske skulle ha kallats typ debattör eller kanske liksom tykonom är nu betitlat influencer. Håller du med om det?
Alltså tykonom, är det någon som kallas för tykonom eller har kallats för tykonom? Vad är det för ord? Jag har aldrig hört det.
Okej, ja, nej, det kanske är lite internt. Det...
Debattör har jag
hört. Jo, debattör är vedertaget. Men jag tänker att tykonom är så här, typ debattör, liksom, fast någon som... Mm. Ja, men det känns också som ett så här, sociala medieruttryck. Någon som hoppar på varje debatt och varje grej och ska ha en åsikt om exakt allt, liksom, även om den inte är...
Ja, typ som Leif Mannerström.
I guess, ja, det är oväntat exempel, men ja.
Men vadå, han är ju den här gubben som, du vet vem det är, va?
Men är inte det han från Mästerkocken?
Ja, men precis, man bara, du är kock, men ändå så rings han upp för att kommentera. Det var någon sån här jättesexistisk reklam där man använde typ nakna tjejer för att marknadsföra någon ny restaurang i Stockholm eller något sånt där. Mm. Det här var ett tag sedan, det var nog några år sedan. Och sen så typ ringer man honom för att han ska ha en åsikt. Man bara, vad har han med saken att göra?
Ja, men precis. Ja, men det är precis det här fenomenet. Alltså nu är ju han känd liksom. Men jag tänker att även folk på typ, ja men till exempel Twitter, som är ju väl det främsta tyckarforumet, känns som bara, det kan inte gå en enda liksom skandalnyhet. Alltså allt ifrån så här H&M:s tryck på tröjorna till, ja, du vet... till rysk utrikespolitik gentemot Sverige. De ska ha en åsikt om jävla allt liksom. Och även om den åsikten varken är särskilt kanske genomtänkt eller unik eller intressant eller tillför någonting. Alltså jag kan undra varför man väljer att sparka in samma öppna dörr 50 000 gånger när 50 000 andra personer redan har gjort det liksom. Det bara känns, det är en sån del av det här varumärkesbyggandet, känns som. Alltså det är en del av det paketet man är som person, att jag har en åsikt om de här sakerna och det här är den åsikten. Man kan inte bara slappna av i det faktum att om någon undrar vad min åsikt är så kommer den fråga mig.
Alltså det kan de inte slappna av.
Nej.
Helt klart, de ska ut och dela med sig oavsett.
Alltså, bara, ja, men det är det jag skulle kalla för en tykonom. Och i dagsläget så känns det som att det i vissa fall har blivit liksom lite synonymt med hur man då i alla fall använder det här begreppet influencer, även om det inte var det betydde från början.
Mm. Jag håller inte med dig. Jag tycker inte att det är riktigt så, men jag fattar att det ser ut så. Vad heter det? För jag hänger mycket i så här influencer, alltså folk som livnär sig på att till exempel att blogga om någonting, om ett specifikt tema, och som tjänar sina pengar på att sälja in, och då är det lite som när man är frilansskribent, att man säljer in blogginlägg istället för artiklar då. Så man säljer in liksom, ja, men jag kan skriva ett blogginlägg, man erbjuder sin plattform och så skriver man en artikel liksom på sin blogg eller så, hemsida. Mm.
Men det finns väl liksom ett så här etiskt dilemma kring det här, eller som ofta brukar tas upp i de här sammanhangen. Det vill säga, alltså, är det inte lite oetiskt mot läsarna som har följt den länge, där man kanske tidigare var liksom en livsstilsblogg eller whatever, och sen har blivit upplockad av något företag, att sen då börja göra reklam på den plattformen. Alltså, det har ju varit lite snackerier omkring att hur tydlig man ska vara med att det är reklaminlägg till exempel.
Men alla som jobbar med det här känner till lagstiftningen. Däremot gör inte alla företag det, dessvärre. Mm. Men jag tror att det kommer förändras. Men får du betalt för att skriva ett inlägg så ska det tydligt framgå. Ja. Och det är en, det har man fällt folk på hos reklamombudsmannen. Mm-hmm. Så att det är alla som liksom, ja, men alla som jag vet som livnär sig på det är väldigt tydliga. Mm. Så att det står i början av inlägget typ där, ja, men precis som när det är en annons liksom, i en tidning eller så. Mm, mm. Så ska det tydligt framgå att det är en annons.
Ja, det känns som att det inte ens gör det alla gånger i tidningar, särskilt inte i så här webbpublikationer.
Nej, jag tänkte också på så här, för några år sedan när det började dyka upp i så här vanliga typ Pappers-L och sånt. Mm. Där det såg ut som en vanlig plocksida. Ja. Liksom, där typ redaktören tipsar om nya hudvårdsprodukter eller något sånt där. Och så kunde det stå så jättesmalt överst så här, detta är en annons. Fast den ser ut exakt som en sida i tidningen. Mm,
liksom. Det ser ut som redaktionellt innehåll liksom.
Exakt, och just det är ju som väldigt många är ute efter. De vill ha redaktionellt innehåll, men de vill också nå den målgruppen som du har skapat genom ditt bloggande eller instagrammande eller så. Och jag ser ingenting oetiskt med det i sig, för att, men däremot så tycker jag att det är jätteviktigt att alla håller sig till lagen och är tydliga med att jag har fått betalt. Sen behöver det ju inte vara att du hyllar en produkt och är helt okritisk och så för att du skriver om den. Men det kan ju vara till exempel att så här, jag gillar den här typen av hudvård, jag använder den. Nu vill de här göra ett samarbete med mig, så de bjuder mig på en spa-helg där jag får testa. Alltså typ som journalister gör, så här resereportage eller sånt. Man kan bli bjuden på så här pressresor liksom och sånt,
ja,
för att
precis.
De vill att man ska uppmärksamma något.
Det är ju ganska omstritt inom media, liksom, vad ska man säga, traditionell media. Just det här att om man blir bjuckad på grejer så är det ju liksom ganska... många publikationer ser det som liksom oetiskt då att skriva om, i positiva ordalag om den saken. Och det blir ju svårt för att om det är så att man blir bjuden på en grej och faktiskt uppskattar det till exempel, alltså då är det jättekonstigt att ändå skriva positivt om det. Eller det blir svårt för läsaren att veta om man skriver positivt om det för att man blir bjuden på det eller för att man faktiskt tyckte att det var en bra grej. Liksom.
Ja, men precis. Och där tänker jag också, för där är ju lagen lite olika. Sen är det ju också så, sen är det en skattegrej också, typ att om jag tar emot gåvor så måste jag förmånsbeskattas för de här grejerna. Och det är ju det luriga med att jag har blivit kontaktad av företag som vill, eller som skickar saker till mig. Jag bloggar ju om hudvård och skönhet, ekologisk skönhet, så då kanske jag får smink eller så. Och sen så skickar de med grejer och vill att jag ska skriva om det utan att vi har kommit överens om att de köper ett inlägg hos mig eller så. Mm-hmm. Och då innebär det att jag måste skatta, så jag måste betala. För jag måste ju fortfarande skatta på produkterna jag har fått gratis av dem. Mm. Så då måste jag betala skatt för att sen utföra ett arbete. Och då är det ju inte heller rimligt att man ska betala för att göra marknadsföring.
Alltså, jag hatar företag. Det är så jävla, sån jävla skit. Jag vet har lite olika syn på det här och jag förstår ju din synvinkel också. Jag bara, jag känner bara när du berättar om det, bara, de vill bara komma undan. De är så vidriga.
Ja, men jag tror inte vi har olika åsikter om att företag är
inte om den liksom. Grejen, utan om så här, reklam och PR liksom, generellt. Mm.
Ja, men precis, för du är ju på den mer traditionella mediasidan och jag är på den mer moderna.
Du är mer modern och ungdomlig, jag är mycket mer stofilig i min syn. Som vanligt kan man väl säga i för sig.
Ja, men exakt, det är ju så det är. Apropå det, du har ju fått ett nytt jobb som chefredaktör på Galago.
Precis. Det är ju, om vi ska göra en liten recap liksom, på vad som har hänt sedan säsongsavslutningen förra säsongen. Du har flyttat till Göteborg, jag har fått ett nytt jobb som chefredaktör på seriemagasinet Galago. Och det är jättekul. Vi var ju, nu ska jag berätta vad som hände i helgen apropå detta. Vi var på Litfest, som är liksom en jättemysig litteraturmässa i Umeå. Som är lite som så här en tiondel av bokmässans storlek, det vill säga mycket, mycket mindre. Men lite samma upplägg. Liksom. Det är samtal och bokbord och bla bla bla. Men då var ju liksom mycket så här ganska coola kulturpersonligheter där, mycket serietecknare som är liksom ganska namnkunniga, mycket kända författare, förläggare, ja men så här, den delen av kultursverige liksom. Och det var ju roligt för mig att träffa de här personerna, och särskilt de liksom tecknarna som är så här Galago-tecknare som jag inte har hunnit träffa än och så. Men en sak jag märkte medan jag var där, som jag antar att jag kanske borde ha fattat tidigare innan jag bevittnade detta live, men det var liksom det här fenomenet hur folk konverserar med människor de tycker är coola eller balla på något sätt. Alltså det kan vara så här att jag står, för jag står inte så jävla högt i kurs just nu liksom. Sen får vi se om det ändras i framtiden. Men nu är jag liksom inte så häftig i den branschen. Och det är helt okej.
Ja, du menar huruvida andra tycker att du är
precis, häftig, jag tror inte jag är så cool liksom. Eller det, så här, det finns definitivt många, många, många som är mycket coolare än vad jag är. Eller som anses vara det. Och det är liksom fine by me. Men så står man och pratar med någon som har kommit fram till mig, mind you. För jag stod liksom bakom bokbordet för det mesta. Och börja prata, presentera sig och är liksom relativt trevlig sådär. Och så kommer det någon som de tycker är coolare. Och då är det som att de typ, att jag inte finns där längre liksom. De vänder ryggen utan att ens avsluta samtalet. Alltså det är ett så jävla märkligt fenomen. Man står man är typ mitt i en mening liksom. Och inte så här, oj ursäkta jag ska bara hälsa. Utan bara pop, vände sig om och jag försvann. Jag var typ så här, jag bara, finns jag? Jag typ tog upp min spegel och bara, har jag blivit osynlig? För det är ändå så många gånger.
Alltså, är det
så här, ja, och det är liksom, jag tar inte illa vid mig på, som så. Jag bara tycker att det är ganska osoft
beteende. Fast det är ju rude.
Det, ja, absolut rude liksom. Men så här, jag liksom, min åsikt om de här människorna blir ju bara sämre av att de gör så här. Det är inte som att jag bara, åh nej, den tycker inte om mig. Utan det är mer så här, åh nej, den är ett rövhål liksom. Men det här hände så många gånger. Och det kan också vara så här att en person som man har pratat med tidigare kommer fram när man står och pratar med någon annan och så här haffar den man pratar med. Inte så här hej på er, utan hej på dig. Till den jag stod med just då. Och det tyckte jag var nästan mest rude av allt faktiskt. Man bara, fy fan vilken jävla klättrare du är. Jävla rövslickare. Och men det slog mig liksom att förmodligen är det ju så här man just klättrar. Alltså, call me Aspie som inte har fattat detta tidigare. Men det var fortfarande så här... ja, men det var så himla uppenbart. Jag kan bara inte förstå hur alla upprätthåller det här spelet liksom, som är så himla rude och som är så otroligt så här, på näsan liksom. Det går inte att missa att det är på det här sättet.
Nej, men jag kan avslöja för dig att det inte bara är litteraturvärlden det är så här.
Nej, det kan jag tänka mig. Berätta.
Och nej, men jag tänker bara att jag vet vissa personer, eller jag tänker på ett par personer som jag tror du känner också. Jag ska inte nämna deras
namn. Jag tror jag vet direkt vem du menar, en av dem i alla fall.
Men som är precis så där att om vi bara pratar med en när de tycker att man verkar göra någonting coolt.
Ja.
Och jag kan förstå, eller jag kan ju också så här till viss del vilja nätverka med personer som typ jobbar med någonting som jag skulle vilja jobba med eller någon jag vill samarbeta med eller så. Men det måste ju komma från ett genuint ställe och inte bara typ att man samlar visitkort eller vad man ska säga, utan att det är så här, och sen tycker jag att det är så här lite common, vad säger man, sunt förnuft att man beter sig när man pratar med någon.
Men liksom. Ja, eller
och
hur?
Det är ju så här, eller det, för jag tänker att det är inget konstigt om folk kommer fram till dig och bara, åh, du är ny chefred på Galago och jag gör serier, bla bla bla, vad man nu kan vilja säga, för att man vill liksom knyta kontakter med sådana som håller på med samma saker som en själv eller så. Det i sig är inget konstigt. Men sen det här med att inte avsluta samtal och bara springa efter nästa typ högre typ chefred med högre status. Det är ju ganska, det är ju otrevligt för det första.
Ja.
Och sen är det ju också så uppenbart att de inte var intresserade. Liksom.
Ja, men precis. Alltså, så här, jag är verkligen den personen, det vet ju du också, som är minst intresserad av liksom, småprat och så här, mingel och sådana grejer. Ja. Jag kan bli så här... Ja. Jag, och det märkte jag ju under tiden jag var på Litfest, just eftersom att jag är väldigt ointresserad av det. Jag småpratade ju bara med folk för att inte framstå som ett freak liksom. Alltså när de kom fram och pratade med mig så sket jag i dem egentligen, men liksom jag ändå så här höll masken för att vara, ja, men inte framstå som askonstig helt enkelt, utan så här normalt socialt kompetent så här.
Tror inte du att du sårar så många nu som du har pratat med i helgen?
Kanske. Bara,
egentligen sket jag i alla.
Okej, okay, ja, det var väl kanske lite hårt sagt. Men det jag menar är att jag egentligen är väldigt ointresserad av småprat. Det betyder ju inte att jag är ointresserad av personerna i sig. Men jag är liksom, jag är inte så här, tycker det är, känns överflödigt med mingel liksom. Om det vore upp till mig så hade jag gått fram till en intressant person och bara, du, kan inte du berätta lite grann om den här intressanta grejen du gjorde till exempel, eller vad tycker du om det här, istället för att bara, ah, hej, det är du, ja, du jobbar med det här, ja, vad kul, och så vidare. Men i alla fall så det är verkligen, ja, men det är, som du säger, jag tycker inte, verkligen inte att det är något fel att komma fram och presentera sig för folk som håller på med samma grejer som en själv. Och jag uppskattar verkligen när typ serietecknare och så gör det. Den här korta tiden som jag har varit chefredaktör på Galago, vilket är ungefär en månad då, så har jag fått mejl och det har kommit fram tecknare och så här. Och det är uppskattat, det vill jag verkligen säga, så att ingen som hör det här tror att, eller som tror att det är dåligt att göra det eller att jag tar illa vid mig av det. Så att, fortsätt gärna med det. Men det jag tänker på som är så jävla, som var så äckligt med det här, det var ju såna kulturpersoner, du vet, som jobbar med kultur själva, som ändå är ganska etablerade i branschen. Inte så här någon liksom nervös nykomling och så. Det fattar jag och det har jag till och med förståelse för, om den personen bara, okej, okay, thanks, bye, jag måste liksom fortsätta nätverka. Men det är så här, journalister som jobbat på så här ganska ändå mellanstora minst produktioner som är en kända namn. Om jag skulle nämna några nu skulle du veta vilka jag pratar om. Som liksom,
du får säga sen när vi har
stängt precis, av. Precis. Om alla de som vill veta får mejla oss så kan jag dish vilka det här var. Nej, men sådana personer som är så här, man bara, du har redan ett kulturellt kapital liksom. Du behöver inte hålla på och upprätthålla den här sjuka klätterkulturen liksom.
Men jag tänkte också på varför, eller jag tror att anledningen till att folk gör så här, det är för att vi är tvungna att göra så här i dagens arbetsmarknad. Jag tänkte på det för att jag var på Journalistförbundet hade en kickoff för frilansare. Och då pratade de, hade de en föreläsning om hur man säljer in sig som skribent, alltså man säljer in artiklar. Och då sa den personen som höll i den föreläsningen att så här, du måste tänka på att du är ett helt företag.
Just det.
Du måste agera som ett företag. Och det märker jag som frilansar på heltid, att så är det ju. Liksom, du måste ju vara din egen kommunikationsavdelning, du måste vara din egen HR-person och allting. Och när du har en dialog med någon som du ska sälja in en artikel till eller sälja in ett copyjobb till eller vad det nu är man gör, så måste man ju verkligen vara så här, ja, här är min paketlösning på alla dina problem, och man måste vara väldigt så företagsam och väldigt säljig. Och det är vissa bättre på, andra är sämre på det, men jag tror att det också handlar om det, för att det är så också typ att det är så här, det kan ju du berätta om också, så här, typ att redaktioner har mycket färre anställda nu än tidigare. Man, det är väldigt svårt att få en anställning som kulturjournalist. Liksom.
Ja, men gud, ja.
Utan att alla är bara så här hungriga frilanspirajor. Och det vet säkert du mycket, eller det vet du mycket bättre varför. Alltså vad som har hänt med pressstöd och sånt där, och varför det har blivit så. Men jag tänker att det handlar ju också om den här
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Eller jag kom att tänka på, jag frågade dig om vi kunde prata om att vara kär.
Just det. Det är varannat avsnitt, tänkte jag säga, vill du prata om det? Varannat avsnitt, har du någon ny du är kär i? Jag vet inte, fick jag inte, det kanske var dåligt att jag sa det nu. Hoppas inte dina killar blir ledsna.
Det var just det jag tänkte säga. Nu kommer det ju låta som att så här, jag förbrukar massa personer.
Nej, nej, det var inte så jag menade. Alexandras enda kille nu. Det var inte så jag menade. Förlåt.
Just det, jag har bara en kille.
Ja, jag var bara raljant. Ja.
Nej, men jag tänkte apropå den personen som jag dejtar nu, som skriver sin avhandling.
Just det.
Det har jag inte pratat med dig om, men han är etnolog och skriver sin avhandling i etnologi. Mm. Och jag pratade med honom om det här fenomenet att vara sitt eget varumärke och typ vad som driver en till olika arbeten också. Mm. Och att det i dagsläget är mycket mer så här, ja, oh, det kanske inte var den bästa lönen, men det var i alla fall utveckla, alltså så här, att man ska ha någon slags personlig utveckling hela tiden.
Ja, men verkligen, arbetet. Verkligen.
Även om du så här, han tog något exempel på hur man är utbildad till någonting, men sen jobbar som någonting annat. Mm. Men man typ försöker kanske rättfärdiga det för sig själv eller så, men man försöker i alla fall skapa en bild av att det var så himla värt, för att jag hade ju tur och jag var en sån lyckost som hade liksom äran att få det här jobbet ändå. Ja. Och så kan det vara någonting som inte alls är det du egentligen var tänkt att jobba med. Liksom. Och så, gud, nu känns det som att jag höll en jättelång monolog här, men det i sin tur fick mig att tänka på ungdomsbarometern från förra året, som sa att ungdomar idag, eller liksom vår generation, värdesätter mer typ personlig utveckling och sånt än status och hierarki och hög lön.
Mm.
Och att det kanske inte är för att vi vill det.
Nej.
Utan det kanske är för att vi i den här nyliberalistiska arbetsmarknadssamhället som vi lever i är tvungna att så här, att du kan inte få en trygg anställning för du har en sms-anställning, så det bästa du kan få är typ att det ger dig något personlig bra erfarenhet. Mm. Liksom.
Ja, men verkligen. Alltså, jag håller med om allting du sa precis. Eller det är min analys också av läget. Alltså att det är så man resonerar nu kring jobb, och att anledningen till det är just så här otrygga anställningar. Och så här. Men också en idé som spinner in i det här med nyliberalism och individualism och så här, att arbete är självförverkligande. Alltså att du har liksom det sättet du har att uppnå självförverkligning i dagsläget. Du kan liksom inte. Det är också det är ideologi egentligen. Det är ju den här ideologin om att arbete är så otroligt stor del av ditt liv. Det är så otroligt viktigt. Du har inte tid kanske till att göra någonting annat. Och ditt självförverkligande ska ofta också vara liksom uppbyggligt. Alltså det ska vara nyttigt på något sätt. Att typ så här, hålla på och måla akvarellmålningar på fritiden, det kan ju du tycka är roligt och fint och det blir bra och du blir bättre och bättre och så vidare. Men det är inte ett självförverkligande, utan ett självförverkligande måste också ske på en arena. Alltså någonstans där andra människor kan se vad du har gjort och ta del av det och bekräfta att det var bra liksom, eller att det var någonting som var värt att sträva mot. Alltså om du målar dina tavlor hemma i din lägenhet och sen liksom bara har dem hemma, då är inte det ett självförverkligande eftersom det inte är bekräftat av någon utifrån blick. Det är liksom, eller det är så här, jag säger inte att det är så här det ska vara eller på, att det är bra på något sätt, men att det är lite den känslan jag får av att arbete blir så synonymt med självförverkligande. Alltså det är ju så här myt eller en lögn eller vad man ska säga, någonting som jag personligen också har gått på liksom, eller vad man ska säga. Alltså den här if you work with something you love you'll never have to work a day in your life. Det är ju bullshit liksom. Det är inte alls sant. Alltså så här, jag arbete är arbete och det är så otroligt viktigt att man minns det. Sen kan det vara så, och som ett, en inställning som jag verkligen beundrar, vissa människor som har liksom ett så här vanligt arbete, man är lärare eller jobbar inom vården kanske eller vad som helst liksom, jobbar inom rättsväsendet, logistik, whatever, och så här bara, nej men jag trivs på mitt arbete, jag tycker att jag är duktig på mitt arbete och jag tar stolthet i det, men mitt arbete är inte jag liksom, jag gör mycket, jag gör andra grejer som är, blir den personen som jag är. Det är inte att jag är liksom sjuksköterska eller lokalvårdare eller så som är min personlighet liksom, eller som är det jag sattes på den här jorden för att göra. Så det är en inställning som jag tror är väldigt bra liksom. Och jag tror att det är en mellanväg som är liksom precis mitt emellan det här att man inte dör av att jobba, för att det är så otroligt själadödande att jobba, men samtidigt inte att ens arbete är en själv liksom. Och det för mig in på någonting som vi, sorry att jag bara, får jag mala på lite?
Ja, gärna.
Det för mig in till, på någonting som du och jag diskuterade lite kort innan, men som jag vet att vi har varit inne på mycket, det här med personligt varumärke. Och det var ju lite det du pratade om innan ju. Det här med att frilansare måste liksom bygga upp sig själva och göra PR för sig själva och vara liksom en one man band. Det är sant att det är på det sättet. Och det har ju med att göra att man bygger ett personligt varumärke och det är det man säljer egentligen. Det man säljer är ju inte bara liksom sin tjänst. Alltså att jag skriver en text eller jag skriver liksom en copy eller jag producerar en video eller vad det kan vara. Utan det man säljer är den personen man själv är. Liksom. Med mig så får du inte bara en text om det här ämnet, utan du får en person som de här målgrupperna ser upp till exempel, eller som har de här kontaktnäten eller som har synts i de här medierna innan och så vidare och så vidare. Jag tycker att det, jag tycker det verkligen är beklagligt att det är på det sättet, men det är liksom inte utövarnas fel, som det väldigt sällan är det ju personerna som gör någonting, alltså i en större struktur, det är ju väldigt sällan de det bottnar i. Utan det här har ju med att göra, precis som du också var inne på, att det här mediebranschen till exempel, om vi tar det som ett exempel som både du och jag ändå har vistats i den, är en jätteosäker bransch. Det finns ett överskott av människor. Alla är liksom inte, vad ska man säga, alla är inte Niklas Orenius skrivmässigt, som så här, en jätteduktig journalist på Dagens Nyheter som kan få en sån anställning. Alltså det finns personer som också är duktigare än honom till och med, men som inte kan få den anställningen för att de inte har det personliga varumärket. Och sen finns det ju också den aspekten att det inte går att få en anställning i princip längre som skribent i alla fall, utan det du får är ju till exempel som jag då, som, eller jag, innan jag började på Galago, som var skrivande redaktör, som jag var redaktör, jag hade hand om andras texter men jag skrev också själv. Det är ju typ det du får hoppas på om du är skribent. Alltså du måste utföra andra sysslor också. Arbeta journalistiskt till exempel, trots att du anses som redaktör, eller vice versa, arbeta redaktionellt trots att du anses som journalist. Så den här, det här klimatet har ju lett till att vi är väldigt beroende av att bli valda, helt enkelt, av en arbetsgivare. Och därför, för att bli valda, så måste vi presentera någonting som är attraktivt för dem. Och då blir det liksom, alltså så här, det räcker inte då med att ah, men jag är en jävla grym skribent. Okej, men de här 50 andra är också grymma skribenter. Vad har du som inte de har? Och så börjar karusellen liksom.
Ja, absolut. Och sen tänker jag också, om man kollar på typ hur Dagens Nyheter och Expressen, Aftonbladet och alla de här större tidningarna, att alla de har ju typ betalväggar och så här jättemycket annonser och satsar jättemycket på så här andra typer av innehåll, som typ så här Aftonbladet TV och liksom massa sådana saker. Att det räcker inte bara med ett liksom ett journalistiskt magasin eller en tidning liksom, utan det ska vara så mycket mer, det ska vara olika tv-serier kopplade till och poddar har de och sånt där, och det är ju för att det inte går så bra liksom för de tjänar inga pengar på bara tidningen.
Nej.
Som de gjorde förut.
Exakt.
Och då blir de ju också, jag kan tänka mig att, och så är det väldigt mycket sådana här satsningar där det kanske, de kanske har en så här yngre, coolare version av sin tidning som är som en bilag eller vad man ska säga. Som har väldigt mycket så här clickbaitiga rubriker och så här. Och det har väl de också så här tvingats in till för att det är det som funkar. Och sen så blir så här folket förbannade på att det är så, men det är svårt också kanske att sluta med det, för att då måste man lägga ner tidningen kanske för att den inte går runt.
Ja, men precis. Det där blir ju liksom, det är den så här gordiska knuten av media. För de som inte vet, den gordiska knuten var ju en så här keltisk knut som var omöjlig att lösa. På ett rep i alla fall så
på ett rep.
Ja. Nej, men det är liksom, det är det som är knäckfrågan helt enkelt. Hur ska man göra så att folk betalar för kvalitetsjournalistik helt enkelt? Man vill inte göra det, och jag tror inte det är för att människor inte uppskattar kvalitetsjournalistik eller att de hellre vill läsa massa liksom skräp. Vissa vill nog det och tycker att det är roligt med liksom skvaller och underhållning och så vidare. Det vänder jag mig inte alls emot. Men att, precis som du säger, journalistiken och medierna, eller ja, inte, jo, men journalistiken också, men mediepublikationerna framförallt, har ju blivit så otroligt så här, klickbetesfierade och så här, nöjesjournalistiskt liksom skräp helt enkelt. Inte seriös, inte kvalitativ journalistik. Och det har ju med liksom, framförallt mediehusens ägare att göra. De ser ju att det funkar på internet till exempel. Och därför beordrar de redaktionen att arbeta på det här sättet. Och liksom konsumenten köper det här eller klickar det här. Så. Men vad, det jag tänkte säga var att jag tror inte det är att konsumenterna, alltså du och jag egentligen läsare, inte är intresserade av kvalitetsjournalistik eller inte kan tänka sig att betala för det. Det tror jag att folk kan. Liksom. Jag tror att problemet ligger i, särskilt om man snackar om nätinnehåll då, att det var gratis ganska länge. Därför känns det märkligt för folk att börja betala för någonting som var gratis innan. Och det där är liksom, det är väldigt svårt att lösa, tror jag. För att det är sant. Det handlar lite, det är lite så samma grej som med Netflix och att pirata filmer liksom. Dock att det verkar ju som att folk mer och mer går över till att streama film, alltså rörlig bild, än att ladda ner det. Men det är lite den grejen liksom, att många som har piratat tidigare känner liksom att okej, fast varför ska jag betala 100 spänn för ett innehåll som jag fick gratis förut? Och det är väl lite den frågan mediehusen står inför. För faktum är ju att de inte säljer papperspublikationer på samma sätt längre, för att folk vill inte ha det. Och det är helt förklart. Jag själv vill inte heller ha egentligen papperstidningar och sådär. Men tyvärr så är ju tidningarna fortfarande, för att pressstödet är utformat på det sättet, beroende av att sälja pappersvaror. Och det är dåligt för miljön och allting liksom.
Men tror du att det kommer förändras?
Ja, absolut.
Det
tror jag. Det tror jag, men det går jättelångsamt. Alltså till exempel som det är nu, så får du pressstöd. Om din publikation är digital, vilket alla publikationer har ju en digital variant i alla fall. Om din publikation är digital, då är det framförallt om den kommer i PDF-form som du får liksom ett ordentligt pressstöd för det. Om du har så att säga bara en hemsida, så får du inte pressstöd på samma sätt för det. Utan då är du mer beroende av i så fall annonsintäkter och sådana saker. Vilket är helt sjukt. Liksom. Vem fan läser en PDF-tidning? Alltså, så här, man går ju in på dn.se. Man är inte så här, ja, skicka mig den på mailen så tar jag fram den och läser den. Liksom. Det är ju jättemärkligt.
Nej, det vore jätteroligt. Jag har aldrig hört att någon skulle läsa en PDF-tidning.
Nej, tyvärr. Och det är ju så det som hände med till exempel Fria Tidningen där jag jobbade förut. Att på grund av pressstödsregler och sådär, så var man tvungen att lägga ner papperstidningen och då tyvärr börja med en PDF-tidning, trots att det är en så otroligt dålig lösning. För det gick inte att bara ha hemsidan, för det, då gick man inte runt med pengamässigt. Så att det där var en väldigt lång utläggning om varför det är så att vi måste ha personliga varumärken.
Ja, men precis. Och sen så, jag tror inte att det bara är i i vår, alltså i medievärlden. Jag tror att det är säkert så i andra Absolut. Delar av arbetsmarknaden också. Och jag tänker också att vi är så himla så individfokuserade kring allt liksom.
Jo men verkligen, alltså det är absolut så i andra delar av arbetsmarknaden också, vilket gör det ännu sjukare. För media är ju liksom verkligen så en sluten verkstad liksom. Det är ingenting som jag rekommenderar vanliga, rimliga människor att ge sig in på, att jobba med och sådär. Så det är verkligen en speciell värld på många sätt. Men om vi tittar ut i den verkliga världen där de flesta människorna bor, till exempel inom vårdsektorn eller ja, de grupperna jag nämnde tidigare, lärare, vård och omsorg, sådana saker. Alltså ett bra exempel på att det här har nått de här branscherna också och genomsyra hela samhället, det är ju om man bara läser en vanlig jävla arbetsannons för jobb som lokalvårdare till exempel. Och bara, då står det så här, du ska kunna ditten och datten, och sen så är det massa så här personliga egenskaper som du också ska föra med dig in i ditt jobb. Typ, du ska brinna för städning. Vad fan, räcker det inte med att jag bara städar? Måste jag också brinna för det? Eller typ så här, som sjuksköterska annonser som jag har sett, som jag har hjälpt liksom folk som är sjuksköterskor och de ska liksom söka ett jobb, så bara, kan inte du hjälpa mig att formulera en ansökan till det här jobbet? Och så läser man annonsen och bara, okej, men här står det att man ska så här brinna för ditten och datten. Just det med att brinna för saker är väldigt viktigt. Man ska liksom ha ett stort intresse för det ena och det andra. Man bara, men vad fan, jag har gått på sjuksköterskeutbildningen i 4 år. Räcker inte det för att bevisa att jag vill jobba som sjuksköterska? Jag tycker bara att det är sånt jävla, det är 110% bullshit liksom, att du ska ha en uppsättning personliga egenskaper för ett arbete som du har utbildat dig till, eller för ett arbete som inte kräver personliga egenskaper. Exempelvis att vara lokalvårdare. Visst, man kanske ska vara lite noggrann till exempel. Beror också på var man städar. Som du städar i ett garage, varför ska hörnen vara så jävla rena då liksom? Till exempel. Eller så här, det är klart, om du städar en operationssal, ja då är det väl viktigt att du är noggrann. Men jag kan verkligen inte tänka mig andra scenarion.
Apropå det är inte bara när det gäller anställningar, utan jag som hänger mycket i forum för andra liksom, kommunikationstjänster och sådär. Det är ju väldigt mycket som, alltså även praktikplatser, alltså oavlönat arbete. Visst. Du ska utföra ett oavlönat arbete. Och det är sådana kravspesar ifrån de här arbetsplatserna, och det är typ från alla liksom. Så här, du ska vara en aktivistisk projektledare med grafiska kunskaper som är ett ordgeni. Ah. Du ska inte bara vara så här, hej, vill du lära dig liksom hur det ser ut här? För vad det egentligen bör vara är att de erbjuder en praktik för att de ser en investering i dig. För att de tänker att så här, ja, men då lär vi upp henne det här arbetet, och så gör hon det som en del av sin högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning eller så. Men istället så är det så här, alltså de ser en möjlighet att få gratis arbete. Ibland får man, eller det, jag tror det är nästan oftast så att man får nästan eller ingen eller väldigt dålig handledning av den man gör praktik hos. Och så får man ju ingenting betalt. Så att du ska, antingen ska du jobba vid sidan av för att kunna försörja dig, eller så ska du leva på ditt CSN som inte är särskilt mycket pengar. Och sen ska du utföra ett jobb, och så ska du ha massa egenskaper liksom, och så ska du så här konkurrera med andra om den praktikplatsen. Och jag tänker att så här, och folk tycker typ inte, jag vet att en del blir så upprörda över det, men det är inte heller så här, det är inte olagligt till exempel.
Nej.
Jag tänker att man borde ju kunna ha några så här regler för hur man får utnyttja studenter. Liksom.
Utnyttja folk generellt, känns det som. Alltså, ja, det är verkligen, det där med praktik är så sant, eller det kommer jag ihåg från när jag själv var student och kollade runt lite. Och faktiskt var det en av anledningarna till att jag valde att inte göra praktik och istället liksom, ja, men vi som pluggar antropologi, göra fältarbete istället för praktik, för att det var så otroligt orimliga villkor på de flesta praktikplatser. Det är liksom, det är bara helt hejdlöst och skamlöst utnyttjande av det faktum att arbete ses som så jävla heligt i dagens samhälle. Alltså, arbetsgivare fattar ju detta. Dels att det på många sätt tyvärr är heligt liksom, för att du behöver jobba för att kunna leva helt enkelt. Men också för att det är den ideologin man lever i, att arbete är någonting mer än bara tjäna pengar. Det har någonting med dig att göra som person. Och jag menar att den här typen av formuleringar i arbetsannonser matar den myten. Liksom. Alltså du ska vara på det ena eller andra sättet, liksom späder på det faktum att arbete är mer än bara arbete, vilket det inte är egentligen. Jag känner mig verkligen som hycklare som säger detta nu, som har det jobbet jag har. Men jag
tänker så här. Nej, det är inte det, fast är det.
Mm. Jo, eller men precis, liksom, det är ju det. Alltså så. Vi lever det ju den ideologin.
Ja, exakt. Och någonstans så förstår jag ju att vi alla måste förhålla oss till det. Men sen tänker jag också lite på så här, det med prestad och typ, och det, när du nämnde så här, lärare eller typ som ett vanligt jobb och så, då tänkte jag lite på tänk om det var så att skolor fick prestad eller motsvarande så här, skolstöd typ, för att bedriva undervisning.
Mm.
Och de får det bara om de har ett visst antal elever på skolan.
Mm.
Alltså det vill säga prenumeranter.
Ja, ja.
Och då, det är klart att då skolan anställer sådana som kan dra dit elever. Liksom. Så att då börjar de anställa så här kufiga, roliga personer som hittar på knäppa saker som lärare.
Ja.
För att då vet de att att folk kommer vilja gå på den skolan och då kommer de få prestad. Liksom. Det är klart att det inte är ett hållbart system.
Det sjuka är ju att det är typ så det funkar med friskolor. Alltså det är så sjukt, för det du berättade nu, det är typ så friskolor funkar.
Friskolor?
Jag blir helt så här, bara, när du säger det i den här kontexten, alltså så här, ja, gör om det till pressade så, man bara, lol, det låter ju helt galet. Och sen så tänker man på, det är så friskolor funkar.
Det är så?
Ja, det är så. De får så här, skolpeng från kommunerna för att så här, och du vet, så här, elever som har gått på friskolor, för de får ju så här, prestations, liksom, baserad peng. Så elever som har gått på friskolor har ofta högre betyg, avgångsbetyg än elever som har gått i kommunala skolor, just för att så här, friskolorna visar sig attraktiva, de vill få dit fler elever för då får de mer skolpeng från kommunerna och så vidare och så vidare. Så det är typ ett sånt system, mer eller mindre liksom.
Men nu ska man ju förbjuda friskolor. Oj nej, vänta, jag menar religiösa friskolor.
Viktigt, viktigt, viktigt. Alltså jag kan väl känna rent principiellt att jag är för det förslaget. Alltså religiösa friskolor ska förbjudas. Men jag tycker ju liksom att alla friskolor ska förbjudas. Så att,
Ja, men precis. Jag tycker att det är fult att de pratar om religiösa friskolor. För det är uppenbart vad det är de pratar om.
Ja, muslimska.
Ja, men precis. Det är ju inte de här Ebba Busch Thor-skolorna.
Nej, precis. Nu har vi pratat i lång tid.
Ja, ska vi avrunda vårt samtal om influencers?
Ja, jag vill säga som mina avslutningsord att jag tycker att det är sjukt att vi lever i ett samhälle då vi måste vara personliga varumärken. Och sen vill jag också bara säga, jag vill bara göra ett förtydligande till vad jag sa innan. När jag sa att jag tycker att det är jobbigt när folk, alltså jag tycker inte det är jobbigt att folk kommer fram och pratar med mig. Folk som typ läser tidningen eller lyssnar på podden och sådär. Det uppskattar jag jättemycket och tycker är superroligt. Det jag tycker är skit är såna jävla pinne i röven kulturpersonligheter som liksom bara, det enda de har är dollartecken i ögonen och vill klättra.
Ja. Och som bara är ute efter cred.
Precis, precis. Inte vanliga människor.
Nej, men jag tror att det framgick.
Ja, men vad bra.
Så osympatiska är du.
Nej.
Det kan jag intyga.
Turligt nog. Ja, vad vill du säga avslutningsvis?
Mina sista ord är anlita mig som frilans. Jag driver podden Häxor och kamrater. Jag bloggar om ekologisk skönhet.
Ja, det är toppenbra. Det är verkligen det sammanfattar våra personligheter. Bara lite dryg och otrevlig och så här, frilansande, glad, pepp.
Och så här, har dollartecken i ögonen.
Exakt.
Jag bara, make money.
Making the money. Ja, men i alla fall, tack för att ni lyssnade.
Vi kanske också ska avslöja att
ja.
Nej, men ska vi inte avslöja att det här avsnittet är sponsrat av Svenskt Näringsliv?
Just det, precis. Svenskt Näringsliv, Timbro och Hanif Bali har sponsrat det här avsnittet.
Hannibal har sponsrat oss med sina trollpengar.
Han älskar häxor och kamrater, och han älskar kommunister. Tack för oss allihopa.
Tack så mycket. Vi hörs snart igen. Hej! Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.